Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Så låter det när det är dags för MotoGP-podd med Lion och Mårtensson och jag hälsar välkommen till ett nytt avsnitt, nummer 144 den här gången. Och Andreas Mårtensson, vad är dina känslor efter senaste racehelgen? Det har bara gått ett par dagar sedan dess.
Det har ju det. Nu är vi här igen. 144 alltså.
Visst är det mycket?
Ja, det är faktiskt mycket. Det är 144 timmar nästan då.
Märkte du att du försökte variera inledningen?
Ja, det var bra. Det var bra.
Imponerad av dig förra gången.
Ja, men det var bra. Det var jättebra. Nej, men känslorna är att det var en helt oförutsägbar helg återigen i Portugal. Man har återhämtat sig några dagar och snart är det dags igen. Det är väl de känslorna. Hur känner du själv?
Ja, jag kommer tillbaka till det där. Man tror man har varit med om allt, men en sån här helg igen, vädermässigt och krascher, och kommer vi in på Moto 2 så är det ju också såna här saker som inte, det går inte att förutse, och det är ju det som är spänningen och det intressanta med den här sporten tycker jag, att det aldrig står stilla.
Nej.
Så att, nej, det är min känsla också. Jag tyckte det var en både intensiv och rolig och spännande helg. Den gick snabbt att jobba tyckte jag.
Mm. Ja, men det gjorde den faktiskt. Det hände mycket.
Mm.
Det var blött och det var torrt och det var oförutsägbart.
Ja.
Och sen ett race då med väldigt lite torrträning.
Exakt.
Och så blev det som det blev.
6 märken i topp 6.
Mm.
Och det var helt omkastat med placeringar och annat. Så att, och ny mästerskapsledare dessutom. Eller nya mästerskapsledare.
Mm. Samma poäng mellan Quartararo och Rins.
Mm.
Men Quartararo leder för han har en seger mer än vad Rins har.
Ja, coolt. Programpunkter idag. 144, det är numret eller antalet poddar. Och då är det startnummer 44. Har du någon du tänker på?
Mm, det har jag.
Det har jag med, kan jag säga.
Aktiv förare i Repsol Honda.
Det kan nog vara samma. Plus och minus. Lite om kontrakten. Jag vet inte om det har hänt så mycket, men det kan ju ge lite ved på elden det här med Quartararos resultat. Och han är ju nyckelspelare eller nyckelförare i det här. Så det kan vara läge att snacka. Sen tycker jag faktiskt vi måste säga någonting kring det här säkerheten. Det var väl spännande kval bitvis och Moto 2 racer blev ju stor dramatik.
Ja.
Det hänger ihop lite grann. Och sen är det ju Jerez om 2 dagar bara drar igång. Och egentligen så är det ju från nu som teamen är på plats där. Så att det här är onsdag eftermiddag.
Det är snabba bud.
Snabba bud. Det gäller att vara alert och hinna med de här snacken emellan.
Och att vi hinner med också att snacka här emellan.
Exakt.
Det var inte dåligt.
Nej. Du, vad säger du om nummer 44 då? Paul Espargaro. För vi tar ett tag om det först. Så vi inte glömmer bort startnumren.
Ja. Paul Espargaro då. Repsol Honda. Just nu. Bredvid Marc Márquez. Världsmästare i Moto 2. 2013. Det är lätt att glömma, för det är ganska länge sedan nu. Han har harvat runt i MotoGP väldigt länge utan de här toppresultaten. Men han har trots allt varit världsmästare. Även en andra plats har han och en tredje plats ifrån 125-tiden. Välmeriterad.
Det är det. Och vad är det som gör att han inte lyckas i toppklassen då fullt ut? För han är ju etablerad, som du säger. Han har kört länge i stora klassen, men det har ju aldrig varit en serie toppresultat som han har lyckats prestera.
Nej, det har det inte varit. Men det har mycket hänger nog ihop med vilka teamen de har kört för. För på den här tiden då var det fullt i Yamahas fabriksteam, det vill säga att de fick en erbjudande att köra i Tektra istället. Och Tektra hade bra maskinmaterial, men de hade också alltid fjolårets material. Det vill säga inte som det är nu, där det finns fabrikscyklar även i satellitteamen. Där körde han ju 3 säsonger med hyfsat bra resultat ändå. Och sen så hoppade han ju på KTM-projektet. Och de kom ju, det var ju från scratch egentligen, och då kan man inte förvänta sig bra resultat. Även fast han skulle väl haft någon eller ett par segrar på det märket i slutet av sin KTM-karriär. Och nu sitter han ju på Repsol Honda, och Hondan har ju varit bra för en förare men inte för de andra. Och bland annat för Polly Sparger.
Tror han har haft det här som målsättning hela tiden då? Det är klart han har haft fabriksteam som målsättning. Det har ju alla, har man varit världsmästare. Och det kanske var syftet från början att tacka ja till KTM där.
Ja.
Sen är det frågan om hur väl-timat det här senaste bytet var. För att samtidigt har vi ju sett de andra KTM-förarna ta segrar och Polly Sparger och lyckas inte riktigt med det heller hos Honda.
Nej, det gör han inte. Men det är ju som både vi har beskrivit och som han själv beskriver, att kom ett erbjudande från Repsol Honda, vilket det gjorde, då är det svårt att tacka nej. För Repsol Honda, alltså fabriks Honda i MotoGP, skulle jag säga, det är att likställa med Ferrari i Formel 1. Man tackar inte nej till det. Och gör man det så ska man ha väldigt goda skäl till att göra det. Med allt som följer med det, med lön och sådana saker. Och säga vad man vill om Honda just nu, men de har vunnit VM ganska många år i rad. Visserligen bara med Marquez, men fortfarande har de vunnit. Och det är ju lite det detta går ut på. Att vinna, inte att alla ska prestera bra. Nej, det går inte ut på det.
Nej, det har vi snackat om många gånger. Men som läget är nu då, med den helt nyutvecklade cykeln, tycker du att Polly Sparger verkar finna sig till rätta då? Eller är det fortfarande, står det väg lite grann vart resultaten hamnar någonstans? Mm.
Vi kanske kommer komma in på det lite senare här med plus och minus, men just nu så tycker jag precis som du säger att det står och väger lite. För Honda är en helt ny cykel till den här säsongen, helt nyutvecklad, det ser vi på den. Den är inte en skruv lik mot fjolårets cykel till exempel. Helt nytt koncept, och det tar tag innan de har kommit in i det, innan det sätter sig. Och de öppnade ju säsongen väldigt bra, Polly Sparger, och ledde de första 17-18 varv eller något liknande denna säsongen på den här helt nyutvecklade cykeln. Sen dalade han lite grann till en tredje plats till slut. Och sen de andra racen så har de inte riktigt haft turen, vet jag inte om man ska säga, men de har inte haft marginalerna på sin sida, om man säger så då. Mark är skadad, helt annorlunda däck i Indonesien, och sen Argentina-helgen som blev som den blev med väldigt lite träning i torra förhållanden, vilket också inte förbättrar situationen då för en helt nyutvecklad cykel när man inte riktigt vet vilka inställningar man ska ha. Och sen USA där de trots allt gjorde det bra ifrån sig, går vi in på Polly Sparger, och så var han magsjuk hela helgen, och då kan man inte, ja, de är maskiner till en viss del, de här förarna, men sådana saker påverkar ju alla förare till slut.
Jag tänker på den här på honom som förare. Jag vet ju ett omdöme jag hörde där under tiden, dels hos Tektra, men också när man värvade både honom och Bradley Smith till KTM-projektet, det är att det är lite olika typer av förare, och men de ger också, den feedback man får in från de två gör det bra för ett team som helhet där. Och vad tror du själv att han har som, vilka kvaliteter har han då som förare, som dels har gjort honom till världsmästare i Moto 2 och höga placeringar som du säger tidigare, 125 eller Moto 3 också. Är 125 var det då?
Ja, men han verkar ju vara bra på att känna olika inställningsgrejer och utveckla en cykel. Annars hade han ju inte fått förtroendet i 4 år från KTM och även erbjudande att stanna kvar där. Om man inte hade varit det. För det är ju ett projekt som man måste bygga upp från grunden och känna olika saker och komma med, inte förbättringsmöjligheter, men ändå vara för någonting man ska förbättra.
Det verkar de vara bra båda bröderna, om man tänker på det här senaste projektet också nu som börjar bära frukt med Aprilia.
Absolut. Men sen ser jag kanske inte Paul Espargaro som världsmästare i MotoGP. Det finns många på kö där som går före honom.
Har du några minnesvärda ögonblick då som du tänker på i hans karriär?
Nej, men det är väl egentligen de förlorade möjligheterna att vinna ett race. Det är väl det som är... Jag tänker på Rebel Ring till exempel för några år sedan.
Ja.
När Oliveira vann.
Ja.
Det måste ha svidit kopiöst.
Ja, ja. Massor.
När det var
och det var ju första segern, eller hur?
Det var ju första segern för KTM och det var ett satellitteam som gjorde det och det var han som ledde racet in i sista svängen när Miller kom på insidan och tryckte ut honom. Så att det måste svida. Den segern måste svida som Oliveira tog där och som han missade.
Ja. Ja, nej, det är som du säger, det är säkert det som jag också, eller säkert, det är det också som dyker upp närmast. Sen tänka på den här tiden då i Moto 2, det var ju fantastiska fighter där. Man höll på, jag vet ju någon period där man höll på att laborera med däcktrycken och han var en av dem som blev diskvalificerad någon gång. Där med,
just det.
De hade gått för lågt i däcktryck där för att få bättre grepp i däcken och så. Men sen minns jag också det här när han och Bradley Smith höll på och... varvade MotoGP och Suzuka 8 timmar körde de tillsammans där och for fram och tillbaka till Japan och testa. Och i samma veva där så träffade de båda på Assen och ja, stor insats att göra det också uppe på MotoGP-satsningen.
Mm.
Det vann de ju tillsammans.
Det gjorde de.
Ja.
Men var den tredje där då?
Det var ju Nakasuga, va?
Måste det varit.
Ja.
Visst var du på den här 21 Yamahan?
Ja, stämmer.
Hade de inte den här Tech 21 eller något sådant på sidan.
Det kanske är en stor... Ja, möjligt. Jag vet inte vad den var idag
för. Klassisk design.
Mm. Mm. Nej, men Paul Espargaro, kan vi se honom i MotoGP då i ytterligare några år, tror du?
Ja, det får vi också anledning till att komma in på lite senare, tror jag, den här pollen. När vi pratar om nyckelspelaren i Silly Season. Men jag tror ju att han kommer bli kvar där han är just nu. Jag kan inte se att någon annan ska kunna ta hans plats eller att någon annan gör det till slut, utan jag tror att han kommer få förnyat förtroende.
Och sannolikt då 2 år till?
Ja, sannolikt. För jag tycker han är för bra för att lämna MotoGP.
Ja, och tittar man vad de andra två gör så är det ju inte det, motsvarar ju inte vad Paul Espargaro gör.
Nej, han är ändå näst bästa Honda sett över säsongen.
Ja.
Så jag tror att han kommer få förlängt 2 år till.
Mm. Vi släpper 144, håller jag på att säga. Vi släpper startnummer 44 och Portimao-helgen då med 6 fabrikat i topp 6. Det finns naturligtvis positiva sidor och negativa sidor och förare att lyfta här. Vad vill du börja, Andreas? Plussidan eller minussidan?
Ja, vad ska vi börja? Ska vi börja med det mest uppenbara plusset?
Ja, det tycker jag.
Ja, då säger jag fransmannen Quartararo. Fabio Quartararo som vann racet helt överlägset. De andra hade ingenting att säga till om. Han vann med 5,4 sekunder till hans landsman Sarko till slut. Han gjorde en bra start. Riktigt bra start. Var tvåa iväg. Mir fick en lucka inledningsvis där. Riktigt bra tempo från hans sida. Men sen när väl Quartararo fick fri luft framåt och bakåt, då satte han kurs mot Mir och sen var det inget snack. Förbi Mir och sen var det bara tack och hej, nu drar jag.
Och det var fantastiskt att se hans sammanställning, varvtider där, som höll sig 39,5 tror jag det var.
Ja.
Racet igenom och sen så droppade han lite grann på slutet.
Jag tror till och med han satt ett nytt varvrekord. Och jag läste någonstans att racet var det 6 eller 7 sekunder snabbare än förra årets race när Bagnaia vann.
Utan press.
Ja, och utan träning. Få torrt. Det är riktigt, riktigt starkt race.
Och var kom den här farten ifrån? Det här såg ju inte vi komma. Ja, man såg delar av det under uppvärmningen möjligtvis. Möjligtvis.
Ja, men det var ju blött hela helgen och förarna fick helt enkelt chansa lite på inställningarna. Och de cyklarna som är ungefär likadana som förra året har ju en liten fördel, Yamaha bland annat. Och de har en bra grundsetup på cykeln från början. Vilket gjorde att han kunde helt enkelt gå ut och prestera. Superimponerande faktiskt vilken seger han tog. För de här 5,4 sekunderna som det blev till slut. Det kunde ha varit 10 sekunder om man hade velat. Och är man så överlägsen, då är man ju mil för alla andra. Det går inte att beskriva hur överlägsen man är då.
Nej, så jämnt är det ju just nu i mästerskapet annars. Men det är också som sticker ut och som gör att han är extra tydlig på plussidan. Det måste ju också vara i jämförelse med de andra Yamaha-förarna här. Morbidelli till exempel, fabriks-Yamaha, och sen har vi då Dovizioso och i och för sig då Darren Binder som är rookie i klassen.
Dovizioso blev alltså 11, 29 sekunder efter. Morbidelli blev 13, 33 sekunder efter.
Det är mer, mer än en sekund per varv.
Alltså. Morbidelli måste ju vara helt knäckt när han ser sin teamkompis går och vinner racet och han är en halv minut efter.
Det är mycket.
Ja, det är ju, det är extremt mycket. Mm.
Men vad ger det här då för Quartararo i självförtroende för den här, för fortsättningen nu då?
Jag tror att det här var oerhört viktigt för hans dels självförtroende, men jag tror att det här kommer spela in väldigt mycket i silly season. Alltså vilket kontrakt och vilket vad han ska köra nästa år. Han ville nog se de här kvaliteterna både hos sig själv och hos Yamaha innan han bestämmer sig till nästa år.
Tror du det påverkar lönesättningen också då?
Det tror jag. Det tror jag. Alltså vi pratade mycket silly season förra, så vi tar den punkten nu när vi
kan glida in på den nu tycker jag.
För det är ju Quartararo det handlar om egentligen. Och Quartararo sägs ju då att erbjuden från Honda. Det är det ryktet som sägs. Vi var inne på vilka fabrikat som var möjliga för hans del. Det var vi på förra veckan. Och Ducati tror vi inte de har fullt. KTM tror vi inte de också fullt. Aprilia kommer han inte gå till. Utan det finns två märken kvar. Och det är Suzuki och Honda. Och Suzuki, skulle han då lämna Yamaha för att gå till Suzuki? Jag ser det som ytterst tveksamt. Utan egentligen den enda platsen är just den som vi har pratat om bredvid Marc Márquez, alltså hos ta Pollis Bargeros plats helt enkelt i Repsol Honda. Och det är en ganska stor risk att göra det. Det vet vi. Det är inte lätt att sitta bredvid Marc Márquez hos Honda. Det är en helt annan filosofi på cykel. Lämnar hela Yamaha som man är liksom inkörd på nu, fjärde säsongen där. Tog titeln första året alltså med fabriks Yamaha. Jag kan inte se att det inträffar, men han vill ju sätta press på Yamaha givetvis. För Yamaha är också lite illa utan Quartararo. Vad hade de varit med en annan förare?
Nej. De är...
Kolla på Morbidelli och Dovizioso. 11-12, 11-13, en halv minut efter. De är ju ingenstans. Så de har ju också lite press på sig. Och det vet ju givetvis Quartararo om. Men jag tror att detta var viktigt för hans... Han kan nog mer nu fokusera på att få upp sin lön än att... var orolig om cykeln duger eller inte. Så tror jag. Och kommer jag med ha med lite garantier att till nästa år då kommer vi ha gjort med förbättringar på motorn eller vi kommer med de här uppgraderingarna. Då ser det inte, jag ser inte någon anledning för honom att gå någon annanstans.
Nej, för han har ju knäckt koden på något vis eller har ju nyckeln till att köra fort med det fabrikatet.
Ja. Och till och med nu då när de andra har tagit ett steg framåt, både effektmässigt, chassimässigt, fartmässigt, och Yamaha står lite still och stampar, så kör han ändå ifrån dem på europeiska banan, ska vi tillägga då. Han har lite mer problem på raker som är lite större, som är lite längre raksträckor, Qatar, USA, lite större problem där, men på de här banorna nu som följer
Jerez, 600 meter, det var ju rakan där.
Ja, ungefär. Och Jerez var ju helt överlägsen på förra året. Han vann inte för han fick armpump. Det var Mille som vann. Och sen kommer vi till Le Mans där han total dominerade hela helgen. Förutom på racet när det blev regn och flagg till flagg. Och då blev han ändå trea. Mugello vann han. Barcelona hade han troligtvis också vunnit om inte skinnställt öppnade sig. Så att han har ju ett väldigt bra momentum i säsongen just nu. Får och då... verkligen se vad han och Yamaha kan prestera. Mm.
Och de här banorna med lite längre raker här, då är det ju hög utgångshastighet istället som kanske kompenserar lite grann.
Och det såg vi ju även i helgen här när han tog sig förbi Mir. Det gjorde han ju på raksträckan, inte inbromsning utan gjorde han på raksträckan. För att han kunde ha en så pass högre utgångshastighet ut på raken än vad Mir hade kunnat eller vad han kunde. Så att...
Det blev ett nyckelparti det här sista, sektor 4.
Ja, det blev det. Det blev det. Så nej, men riktigt bra momentum för hans del och jag tror ju som sagt att han kommer att förlänga med Yamaha. Jag kan inte se någonting annat. Att han skulle gå till Repsol Honda, det som jag sa förra veckan, det är smärre mirakel. Mm. Jag säga.
Och lite skjuta sig själv i foten också.
Ja, jag tror ju det. Jag tror ju det.
Då ska han konkurrera med Marc Márquez som är
ja,
som
dels,
det ser ut nu.
Precis, dels ska han slå Marc Márquez. Och dels så ska han då prestera på samma nivå på en Honda jämfört med Yamaha. Och det tror jag inte är lika lätt. Faktiskt tror jag inte det. Inte för hans del som är liksom inkörd på det maskinmaterialet, utan Jag tror han ska stanna kvar där.
Mm. Jag tyckte det syntes också vid segerceremoni och firande efter och glädje med segern här, att det var viktigt för hans del.
Jag tror det. Jag tror
ta
det.
Den här.
Och sen en teamchef som har gjort 400 GP-starter, tänkte jag säga. Som chef.
Ja.
Det är många.
Det är mycket. Det är jättemycket. Det är ju Rossi-klass och lite till.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ja, 400 starter, det går inte, eller 400 racehelger, det går inte av för Hacker som teamchef. Lynn Jarvis.
Tänk då att det är 20 stycken per säsong ungefär. Det är ganska många säsonger, det är 20 säsonger då. Ja, 100, får de här 400 som, alltså nu pratar vi Lynn Jarvis, här teamchef hos Yamaha. På de här 400 starterna alltså, som han har varit med om, 123 vinster. 124 då i helgen, uppenbarligen. 336 pallplatser. Det är då stycken.
Mm, det är det, verkligen.
Och sen har han vunnit VM också med åtta titlar. Och under de här 20 åren.
Rossi och Lorenzo.
Ja, Rossi då. 4, 5, 8 och 9 måste det vara. Lorenzo 10, 12, 15. Och Quartararo 21.
Mm. Ja, det är mäktig statistik för Jarvis där som kanske håller i ett tag till då. Hur mycket inverkan har man som... vad gör han för MotoGP-projektet då?
Jag tror han gör väldigt mycket. Han bidrar med stabilitet hos Yamaha, tror jag. Och är den här länken mellan Japan och själva raceteamet i Europa på något sätt. Och jag tror att han till slut kommer vara en stor bidragande orsak till att Quartararo stannar. Blir det en schism de två emellan, mellan Quartararo och Jarvis, då kommer Quartararo lämna. Men det tror jag inte. Vi har ju träffat Jarvis vid ett antal tillfällen och han är ganska korrekt person. Mm,
ja, det är han. Men jag tycker också att han är på något vis inkännande, eller han verkar ha lite empati med det som pågår som förare. Jag menar, det är inte helt svart eller vitt, utan det finns lite gråzoner, saker att diskutera, och han ger samtidigt lite utrymme för förarna.
Man undrar verkligen hur det såg ut förra året mellan Vinales och Jarvis.
För att det ska gå så långt som det
exakt
gjorde. Ja, med just honom.
Med just honom, ja.
Nej, det undrar jag också.
Vinales, det måste ha varit hårda ord därifrån alltså.
Ja.
Det kan inte ha varit snälla saker.
Och kanske främst inledningsvis från Vinales.
Ja, det tror jag också.
Det måste jag börjat där.
Det måste du verkligen gjort.
Ja, nej, men det var intressant. Det ska bli kul och spännande att se om det blir fortsatt körning hos Yamaha för Quartararo.
Tänk på att Jarvis har lyckats värva Rossi 2 gånger. Ja. Det var en sån sak. Dessutom. Första gången kanske den svåraste av dem, att få över från Honda till säsongen 2024.
Visst var det den där, det var en liten tagg hos Rossi det här, att Honda menar på att det är hojen som vinner åt honom. Var det inte något sånt som låg bakom?
Jo, delvis
kanske
var det.
Kanske vägde över.
Ja, exakt. Ja.
Mer plus. Ja, men då tänker jag på Rins och hans start i racet. Han hade ju, jag ska inte säga otur, han hade ingen fart under helgen. Inte på blött, inte under, lyckades inte under kvalet. Startade ju sista startled.
Ja, så hade du 23.
Näst sist av alla. Var det Bagnaia som startade bakom eller? Mm. Som inte hade någon tid alls från kvalet. Och sen flög han fram under första varvet framförallt. Men farten avtog ju inte heller, utan han fortsatte ju avancera. Och, nej, det var, jag tycker det var klockrent. Alltså, som han såg ut på söndag morgon mot det resultatet blev på söndag resultatet på söndag eftermiddag. Det var ju som natt och dag för mig.
Ja, men det var det. Men han visade bra resultat även, eller visade bra fart redan förra året när vi var där. Eller rättare sagt på första riset var det ju när han gick omkull. Jagade Quattararo. Räckte inte den gången, för han kraschade ju bort sina möjligheter. Men han visade att han hade bra fart där, och det visade han även i söndag. Så han har ju verkligen tagit ett steg till den här säsongen. Och nu är alltså delad mästerskapsledare tillsammans med Quattararo. Saknar ju de här absoluta toppresultaten. Har alltså en andra, en tredje, en fjärde och en femte. Och en sjunde plats, det är de resultaten han har. Så att, saknar ju det här sista steget på pallen, men jag tror det kommer faktiskt. Det tycker det ser bra ut för Rins. Han har tagit bort de här krascherna. Däremot så även fast man har en skithelg så kan man inte starta näst sist. Hade Bagnaia bara satt ett varv egentligen utan att gå en kull på kvalet, så han startar sist. Och det är ju inte okej givetvis. Det måste man ju ta bort, de här lägsta nivåerna.
Mm. Men just under racet här, han hade både förmåga att passera förare, och han verkar inte haft samma problem med framdäcket som Mir uppenbarligen hade.
Nej, det verkar han inte haft. Såg du starten?
Ja, jag såg det igen.
Jag såg någon repris på det här. Helt otroligt alltså, vilken...
Han sköt fram mellan startleden och sen låg han utanför.
Ja, det gjorde han. Han låg på yttern hela första partiet, ut ur kurva 3, och då får han ju in den där, och sen kunde han ta en till, så han är inne i kurva 5. Så att han körde riktigt snyggt. Jag tror att han hade läst på där och analyserat vad andra förare som startar långt bak har haft för sig. För oftast när man vill ta sig förbi många, då väljer man oftast innen. Men ibland blir man ju liksom... Ja, träng där. Mm. Det går liksom inte.
Det är ju en risk att ligga utanför ibland, ja, i start. Det. Om det händer någonting på insidan och folk rätar upp där, då har han ju ingenstans att ta vägen.
Nej, så visst. Så är det.
Men det var lysande inledning och avslut också. Så plus sidan på Rins. Minussidan. Vi måste varva med någon minus också. Jag tänker på Miller till exempel. Miller som såg ut att ha bra fart, men som på något vis inte... Jag vet inte, det var en klantigt omkörningsförsök av Mir som gjorde slut på deras race.
Ja, jag tyckte också att han såg vass ut under hela helgen, och han var ju uppe i täten. Inte absoluta täten, men ändå 2, 3, 4 någonstans. Och var ju på väg upp på en tredje igen var det ju, när han skulle ta sig förbi Mir. Men sen gör han det här omkörningsförsöket på Mir som är lite klantigt faktiskt. Han gör ett par fel samtidigt där som gör att det går som det går.
Ja, men regel nummer 1 är i alla fall att visa sig i tid om det inte ska bli problem.
Ja, men vi sa ju det under kommenteringen här att Mir, han är supersvår att köra om, för han är stenhård på bromsarna. Han kan bromsa otroligt, otroligt sent, men sen så kanske han inte har den här farten igenom svängen som många andra har, utan han bromsar otroligt sent, och det gör att han är så supersvår att ta sig förbi. Ska man då ta sig förbi en sån som Mir, då måste man göra det antingen på raksträckan, vilket han provade några gånger Mille, men det räckte inte riktigt. Och då, så till slut så tröttnade han, och så hade han bestämt sig för nu ska ta en kurvett. Men det gör ju att när de kommer upp nästan jämsides, då bromsar Mir lite senare. Och Miller har också börjat bromsa, och då ser man på hans ombordkamera att han är inte uppe och visar sig för Mir. Och det som händer då om han ligger kvar där, det är att det finns inget utrymme för hans del att svänga in, utan då kommer de liksom gå ihop. Hans Millers framhjul kommer ju toucha fotpinnen ungefär vid den in mot Apex liksom, och båda kommer krascha.
Och då finns det ju någon lösning på det där egentligen?
Då finns det en lösning, och det är ju att man släpper bromsen lite för att visa sig, och sen så bromsar man återigen och så försöker man ta spåret. Problemet med det är ju att Mir har redan bromsat precis på den sista marginalen som finns. Det går inte att släppa bromsen där. För släpper Mille bromsen där, då kommer det gå för fort in mot svängen, och då går det inte. Men det är så han måste göra. Han bromsar ungefär samtidigt. Mille är tvungen att släppa bromsen lite för att visa sig. Och när han har visat sig så tar han i bromsen igen. Och så försöker han ändå svänga in. Men det går ju inte. För det finns inget, det går för fort helt enkelt. Så att det finns inte det fästet som man behöver i framdäcket.
Förarmisstag det som, ja, det som händer
där. Det är ett förarmisstag. Det är en dålig planerad omkörning. Omkörningen skulle varit tidigare på raksträckan. Han skulle ladda något varv extra. Kommit ännu närmare igenom sista partiet på banan. Och sen kunnat göra omkörningen på raksträckan. För ducken går fortfarande snabbare än vad Suzuki gör. Han skulle varit uppe jämsides tidigare. Och då hade han kunnat göra en blockpass istället. Även fast Mir hade kunnat bromsa lite senare. Men han planerade dåligt helt enkelt. Och gör en dålig inbromsning. Och när han gör den här. När han inser att han inte har visat sig. Släpper bromsen lite och tar bromsen igen för när han har visat sig. Då måste han ha insett att det här kommer gå för fort in mot svängen. Och han har dessutom ett lite sämre spår. För han ligger några meter till höger. Vilket gör att då får han en tajtare ingång i den här högersvängen. Då skulle han släppa cykeln rakt fram. Det gör han inte. Utan han går omkull och drar med sig Mir i gruset.
Och så blir det lite... Så de har ju en historia tillsammans de här två.
Ja, de har
viftande, lite viftande från Mir. Väldigt lite, ska vi tillägga.
Ja, han applåderade lite sarkastiskt, gjorde han ju. Men sen så insåg han ju också allvaret i det hela. Att det där var inte med mening på något sätt. Utan det går ju hyfsat fort ändå i det här tillfället. Så sen går han ju faktiskt fram till Miller, tycker jag, sportsligt. Och kollar hur det är med läget. Sen kan man vara hård mot varandra ordmässigt efter race. Så man kan vara upprörda känslor. Men de här förarna, de åker jorden runt. Och de åker kanske inte i samma plan varje gång. Men alltså, det är inte så att alla är ovänner med varandra liksom.
Men hade det här, var det värt en bestraffning då? Skulle Miller ha fått någon bestraffning efteråt? För man gjorde ju ändå, man såg över det lite grann men gjorde ingen vidare utredning kring händelsen.
Nej, jag tycker att det är rätt att det inte renderar i någonting. Men det är klart att ser man nu på pappret så här så är det ju liksom vilka ska rendera i vilken typ av misstag ska rendera i bestraffning? Om vi tittar på en sån sak som Chantra gjorde till exempel i Moto 2 i USA så bromsade han ju alldeles för sent och touchade Sam Lowes bakdäck tror jag det var och drog med sig 3-4 andra. Han fick ju bestraffning.
Mm.
Och då är frågan, vad ska rendera i en bestraffning? Och där tycker jag att det är så svårt. Jag tycker det är svårt att förklara. Jag tycker bara att det är uppenbart att Miller inte ska ha en bestraffning. För det är ett omkörningsförsök som inte lyckas. Och det var ingen dålig intention. Det var bara klantigt utfört. Det som Chantra gör är ju det är ju huvudlöst.
Både och.
Ja, men det är huvudlöst där, ja, nu helt och hållet. Ja. Så att jag tycker inte att det ska rendera i en bestraffning.
Nej, det kan ju också bli så. Om man börjar bestraffa den här typen som Miller gör nu, då kan det ju bli att förarna inte vågar ens göra försök till slut. Ja. Så långt kanske inte går.
Nej, men det är ju svårt att säga var gränsen går. Det är klart att det är det. Det är svårt.
Men minus på Miller för framförallt för misstaget då?
Tycker jag ändå att han hade bra fart i helgen, men totalt sett i helgen, vilket gör att han står kvar på 9:e plats, eller han droppar till 9:e plats i mästerskapet. Så blir det ju minus på grund av det här misstaget han gör.
Mm.
Det var ju många poäng. Det var ju 16 poäng på bordet för hans del. Ja. Åtminstone.
Miller kör Ducati. Vad säger du om Hondas resultat helgen då? Platsar det in på minussidan i det här fallet?
Ja, det gör det. Det gör det definitivt. De är alltså som bäst placerad sexa. Det är Marquez som blev sexa med 200 delar till sin bror. Som han slår på sista varvet. Kör om. Men generellt sett för Honda så är det ju en ganska dålig helg. Faktiskt. De är alltså sist utav cyklarna fabrikatmässigt. Det är inte bra. Jag trodde Mark Marquez hade betydligt bättre fart faktiskt efter det han visade i USA. Visst, hans favoritbana har gått vänster och han har vunnit där och dominerat, men det såg ändå bra ut där.
Jag tyckte Alex Marquez såg starkare ut under racet nu. I alla fall såg hojen stabilare ut.
Ja, men han körde också det hårda bakdäcket. Och som sagt, han hade inget svar på Mark Marquez. Han hade utgångarna helt enkelt. Men Mark körde ju i kamp på dem. För det var ju Alex som gjorde en bättre start och låg ju bättre till inledningsvis. Kämpade hårt, fick kritik återigen av Aleix Espargaró och får kämpa för hårt om sin position.
Alex Marquez du vinner på nu.
Alex Marquez, ja. Men så är det ju. Vissa förare är sådana, de kämpar 100% om varje position. Struntar i att man tappar på de som är framför, och det har han all sin rätt att göra.
Men Honda generellt, de håller inte hela linjen ut i alla fall. Det blir inte de resultaten som man kan förvänta sig på Paul Espargaro eller på Nakagami heller.
Precis, nej, Nakagami kraschade den här gången. Men precis som vi pratade om lite tidigare när vi pratade Paul Espargaro, så behöver de nog ha lite mer tid på torrt och ställa in sin cykel. I och med att de har ett helt nytt paket till den här säsongen. Och alla race den här säsongen har varit, förutom Qatar när de också gjorde bra resultat, har varit knepiga vädermässigt. Däckmässigt i Indonesien, det var vi inne på. Helt andra däck än mot testet. Argentina när aktiviteten började på lördag lunch för att frakten var försenad. USA som såg ut som USA gör. Och där presterade ju Marquez bra medan Paul Espargaro var magsjuk. Och sen nu i helgen när det blir ett torrt pass, eller ett och ett halvt då, kvalet och så warm-upen. Det är inte överdrivet lätt att ställa in en cykel på den lilla tiden. Och jag tycker vi ska vänta med att såga Honda helt hållet och deras nya projekt. För det såg väldigt bra ut inför säsongen, deras nya paket. Varvtidsmässigt, de var med överallt, de var med på de här testbanorna de var på. Sepang såg det bra ut, det såg bra ut i Indonesien på testet. Tycker vi ska avvakta lite nu. Nu kommer vi få en förhoppningsvis en torr racehelg i helgen. Då kommer vi veta lite mer, men sen blir Le Mans och sen Mugello. Jag tycker vi ska avvakta för att se vilken nivå Honda håller innan vi togsågar dem, för än så länge har de inte haft flyt med förutsättningarna.
Nej, inte minst i Indonesien som du nämner här med däckförändringen till race där kontra testerna.
Nej, jag tror Honda kommer komma starkt faktiskt. Jag tror att de kommer förvåna många. Att de kommer vända runt det här undertag som de har haft hittills mot någonting bra. Bara de får lite tid att ställa in sin cykel.
Mm.
Och dessutom är det ju test efter Jerez nu på måndagen. Och dessutom så ska Stefan Bradl köra helgen. Så att nu kommer de få ännu mer data.
Och det apropå motvind då, som det till viss del var för Honda här under helgen. Jorge Martin har också motvind. Jag tycker han kan platsa in på minussidan den här helgen också. Ducati, ja. Pramac Ducati.
Han har alltså startat 1, 2, 2, 1. 13:e senast. Fick inte till sitt sista varv ordentligt på kvalet eller i Q1. Det var ju väldigt svåra förhållanden dessutom. Och kom inte i mål sen. Säsongsledningen har inte gått hans väg faktiskt. Han har betydligt mer fart än så.
Och krasch nu då. Den känns ju också onödig som sagt. Va? Det var ju ingen... Vad heter det? Det var ju oprovocerad krasch.
Mm, det var det. Det var det. Jag tycker vi ska värva in honom faktiskt lite med Enea Bastianini som ledde mästerskapet. Även han hade ju en bedrövlig helg. 18:e plats på kvalet, tog sig inte vidare till Q2 och sen kraschade ut också oprovocerat i racet. Och man har inte råd med de här topparna och djupa dalarna om man ska vinna mästerskapet. Det går
framförallt
inte
de här två förarna som är på väg uppåt i karriären och som är, de behöver ju etablera sig med lite jämna resultat. Deras ojämna resultat motsvarar ju nästan krascher vi kommer fram till poängmässigt.
Ja. Sen ser man väl kanske inte någon av dem som mästerskapsvinnande, utan de har ju överpresterat lite. Bastianini racer resultatsmässigt och Martin kvalmässigt. Men som sagt, de måste slipa till sig, för det är trots allt de två det står emellan, gissar jag i alla fall, på vem som tar den andra fabriksstyrningen, även fast Martin ligger bättre till.
Ja, vi snackade också lite grann ytterligare på plussidan här, och i det här snacket så stod vi och vägde lite grann inför podden, vilken för som kan vara lämplig att lyfta på plussidan, men Oliveira och Bagnaia var uppe på bordet. Båda gör ju bra ifrån sig kontra sin fart och förutsättningar inför racet. Men kanske att Oliveira hamnar lite högre här ändå.
Han visade återigen att KTM funkar grymt bra i blöta förhållanden. Sen när det blir torrt och är de inte riktigt med. Gjorde ett dåligt kval Oliveira, men ändå så lyckades han ju knipa en femte plats.
Det måste vara ett stort lyft för hans del. Och sen, som du säger, att det sker på torrt också jämfört med övriga resultat i år.
Mm. Ja. Men fortfarande så behöver KTM höja sig i torra förhållanden. I blöta förhållanden så är de nog favoriter till att vinna race faktiskt. Mm. Så riktigt bra ut i blött. Och sen Bagnaia då. Vi tar lite kort om honom också. Ja. Crash Q1. Och det såg väldigt misstänksamt ut att det var ett ett nyckelbensbrott, vilket det inte var, utan det var lite ligament som hade fått sig en törn i axeln. Men lyckades ändå kunna köra hårt tejpad, men lyckades ändå köra in på en åttonde plats från absolut sista startruta. Det är bra. Det måste svida lite på, om vi tar Honda som fick ett minus just nu, men han låg ju med Honda-ligorna med Paulus Berger och Alex Marquez och Mark Marquez. Det var alltså inom samma sekund där, och Bagnaia var ju där också, och han startade alltså tvärsist.
Mm. Ja, stark lyftning efter kraschen, och det tycker jag leder in oss på den punkten som vi ändå måste ta lite om gällande säkerheten. Och det var ju dels då det som skedde under kvalet här när det började, när det torkade upp och när förarna då siktade på det här fönstret när slicks skulle vara bättre än regndäck. Och det var ju både i Q1 och delvis faktiskt hängde det kvar de här blöta fläckarna under Q2. Du snackade i vår sändning då, Andreas, om att ska man köra kvalet på utsatt tid eller ska man hålla startfältet lite till? Det finns ju kanske utrymme att göra det, putta det lite framåt.
Ja, det gör det. Då kommer man in i svåra avväganden faktiskt. För i racet är det ju så att då kör man från start till mål, punkt. Är det dåliga förhållanden så får man välja däck efter det. Under ett kval, då vill ju alla köra så fort som möjligt. För alla vet vad det innebär att starta långt fram. Sen är det svåra det som förare alltså att välja rätt där. För det är ju en sån sak som kan förstöra en hel säsong. Det som Bagnaia gjorde där, det kan ha förstört hela hans säsong faktiskt. Det är från att vara mästerskapsvinnande kandidat till att försvinna.
Ja, mitt i kanske?
Ja, inte ens det, utan alltså, drömmarna kan krossas där direkt.
Du menar om det hade varit en värre skada eller, ja, eller till exakt. Och med som läget är nu?
Ja,
kanske.
Men en värre skada framförallt. Och då uppstår ju diskussionen att på säkerhetsmässiga grunder kanske man just när det är kval så kanske man ska helt enkelt avvakta i sådana här förhållanden. Att nej, men nu är det inte säkert för förarna att ge sig ut. För alla vet att de kommer ge sig ut på slicks. Och alla vet vilken risk det innebär. Och det var ju, alla krascher vi såg i helgen var ju rejäla highsider. Den som började då på kvalet, det var ju Remy Gardner, han började. Sen såg vi Bastianini, vi såg Bagnaia. Var någon mer?
Var Besecki av det? Nej, det var han inte kanske på kvalet.
Nej, strunt samma, men alla var ju bakhjulsläpp.
Det var stora krascher.
Alla var ju bakhjulsläpp och så flög de över styret och alla var ju rejält skärrade.
Raul Fernandez, han kraschade.
Raul Fernandez kraschade också. Mm. Och kom inte till start i racet heller, dessutom. Och då är frågan, skulle man skjutit på det istället? Avvaktat en kvart, 20 minuter.
För det som dessutom är, förutom att alla vet att de måste sätta snabba varv, det är ju det här att få upp temp i slicksen. Och Gardner gick ut omgående på slicks som en av de första.
Ja, det höll ett halvt varv.
Det höll, precis, men det kanske också var just av vår oerfarenhet att han ville upp tempen, vill ha några varv på slicks för att känna sig för. Men som du säger, baktecken, eller det släppte ju på avslag in i sväng.
Ja.
Omöjligt att göra någonting. Och så var det ju till viss del för Bagnaia också. Det var ju inte direkt att han vred på och sen ställde cykeln ut.
Nej, han åkte över en liten blöt punkt och fick ner däcktemperaturen och sen så bara ställde bakänden ut precis efter det. Så att väldigt, väldigt svåra förhållanden, och frågan är om det är värt det. Jag förstår det sportsliga i det, har man sagt det då. Vissa är bättre, vissa är sämre just de förhållanden. Och sen har man ju även problemet med att om det börjar regna ännu mer då, ja, då kommer ju de förarna som ville gå ut, och vill ju de gå ut på det här torra. Du vet, det är så det blir. Ska man tvinga föraren att köra på regndäck? Kan det vara en variant?
Ja, det hade ju kunnat vara.
Kan vara. Eller så kan man ju flytta på det också. Men som det blev så är det ju inte... När man försöker göra säkerheten bättre och bättre och bättre och bättre och bättre hela tiden, då är det inte bra att skicka ut förarna i de här förhållanden. Nej. Det är en väldigt, väldigt stor skaderisk.
Ja, det kan man ju konstatera när man ser facit med de här krascherna och just, som du säger, vad som händer, vilka följder det får.
Och skulle man säga det inför säsongen att vi kommer ha en incident som innebär 3-4 skadade förare. Vad ska vi göra för att få bort det? Då gör man ju så mycket det går för att få bort den.
Och det är en sån här händelse som,
ja, det är ju
som
en sån händelse. Ja. Sen kommer det inte alltid funka, men vi ser detta dock någon eller ett par gånger per säsong. Att just sådana här saker inträffar.
Vad säger du om racer då? För det här var ju, nu tänker jag på Moto2-racet. För det blev ju om möjligt ännu mer kaotiskt än MotoGP-kvalet.
Det var väldigt tur att det slutade som det gjorde och inte värre. Som vad jag vet så är det... Corsi vet jag inte riktigt hur det är med honom. Han såg skärrad ut när han satt där. Däremot Canet opererad för armbrott och fingerskada, fingerbrott.
Och han åkte ju med sin cykel väldigt länge, ja, och sen tumlade han runt med cykeln dessutom.
Ja.
Så det får man nästan säga, utan att jag vet detaljer om den skadan, så är det ändå kanske bra i sammanhanget. Men han har
det,
ju...
det tjocka benet tror jag det var i armen. Det vet jag inte riktigt vad det heter. Men det tjocka benet, om man säger mot handen sett, var det som han bröt. Och även något finger då. Och ihopskruvad, kommer säkerligen vilja köra helgen.
Mm.
Vi får se hur det går.
Ja.
Han var kritisk mot tävlingsledningen i alla fall. Väldigt kritisk.
Vad sa han efter då?
Nej, men han var ju att de skulle röra flaggat mycket tidigare. Och här är ju ett problem. Vi var inne på det redan i sändning. Och jag har faktiskt kollat upp det här. För jag ville ha för mig att jag har läst en pressrelease, nämligen om just de här sakerna. Problemet var ju att det droppade regn hela racet egentligen. Då är regnflaggen, den är ju till för det. Det är ju alltså den vita flaggen med ett rött kryss i. Den visar alltså i den sektionen som man passerar efter den här posteringen. Där är det droppar av regn. Och i dagens reglemente så står det bara att den flaggen används när det är dropp, när den blir helt enkelt påverkat av regn. Och den andra flaggen som finns får också visa att greppet är mindre än förväntat. Det är ju den så kallade oljeflaggen som är då alltså gul och röd randig. Den visar ju att det är något främmande föremål eller olja eller vatten eller någonting annat som inte är regn. Och jag gick tillbaka i reglementen lite och kollade. Och förra året, alltså 2021, då står det samma som i år. Men 2020... För jag visste att jag hade läst detta någonstans. Då är det alltså när man har den vita flaggan med ett diagonalt rött kryss och man har den här röd-gul-randiga flaggan, då är det alltså regn i den sektorn. Då är det inte bara drops of rain, utan då är det regn, då är det blött. I dagens läge så har man inte möjligheten att ha båda flaggorna ute som man hade då.
Så du kan inte visa att det kommer mer regn? Eller att
enligt det reglementet som var 2020, då kunde man börja droppa. Då hade man en vit med ett rött kryss i. Och blev det väldigt blött, då kunde man hänga ut den så kallade oljeflaggen också. För att visa att nu är det blött här. Den möjligheten tog man alltså bort. Det kom en pressrelease om detta i mars i år. Där det gjordes klart då att det står så här: following feedback from the riders, it was agreed to redefine the situation in which certain flags and light panels defining lack of adhesion are or were displayed. Och då tog man bort den där helt enkelt, att nu är det en flagga för var sak. Nu är det helt enkelt den vita med ett rött kryss, det är regn, och den andra är för någonting annat, den röd gul randiga. Det blev inte bra nu. Här hade man haft möjlighet att kasta ut oljeflaggen också.
Mm, men det är också väldigt snabba beslut att lägga på respektive flaggpostering här.
Ja, för nästa grej är att man kan ha det som man har det nu. Men man ska komma ihåg att den här rödflaggen som många ville se tidigare, det ska alltså gå från posteringen till tävlingsledningen. För posteringen själv kan inte avgöra om man ska ha rödflagg eller inte. Det har inte de mandat att göra. De kan rapportera in att det är regn, nu måste vi enligt deras sätt att se det, rödflagga. Då är det tävlingsledningens beslut och sen kan man sätta ut rödflaggan. Och då tar det en stund. Och här kan vi snacka om ett fönster på 10-15 minuter, eller 10-15 sekunder kanske.
Mm. Jo, för att vi såg ju hela tiden den här tätgruppen, de körde ju som att det vore torrt, fast det stänkte.
Ja, och det gick ju bara någon sekund under gällande banrekord. Så att det var ju inte något fel på fästet innan det här regnet kom.
Nej.
Och hela fältet klarades igenom varvet innan. Men sen när täten kom varvet efter. Och då pratar vi ju några sekunder. Det är det vi pratar.
Mm. För fältet i det läget är ju lite utsträckt. Och det är, det är inte, som du säger, det är inte länge sedan den sista föraren passerade.
Och det kräver ju oerhört mycket från posteringspersonalen, funktionärerna ute på banan, att bedöma sådana saker. Det är inte lätta saker. att göra.
Nej, för till och med det är ju svårt. Jag menar, det är ju nästan bara förarna som kan bedöma en sån sak.
Ja, man kan ju se att det regnar lite mer nu, och står man där ute, då kan man meddela tävlingsledningen, men då ska man få kontakt med dem direkt, och sen ska de då ta beslutet att nu är det flagga. För vi såg ju sen efter i omstarten sen igen, då var det ju slicks återigen. Då var regnet borta. Mm. Så att jag vill inte skylla på någon här. Jag kan bara konstatera att förarna själva har velat ha den här ändringen. Det kan vi konstatera.
Vad hade du själv velat om du hade fått välja som förare?
Nej, jag hade nog sett alltså, så att det vore som det var innan egentligen.
Två steg där.
Ja.
Mm, jag tror att jag har kört under de förhållandena också.
Det hade ju varit bättre. Ja. Då har man alltså drops of rain och man har att det blir regn, blött i den sektorn. De har två olika.
Mm.
Men förarna har ju uppenbarligen velat ha att den så kallade oljeflaggen, då, den röd, röd, gul, randiga. Den ska bara vara för det som inte är regn. Glykol, tänkte jag säga. Men det finns inte glykol längre. Men någon typ av vätska eller olja eller delar eller vingar eller däck eller vad det nu kan vara.
De har velat särskilja på de här sakerna.
Exakt.
Mm. Ja, dramatiskt i alla fall. Det är väl i sammanhanget väl då att bara är ett armbrott och fingerbrott, men det kan vara nog så kostsamt också. För
det kunde gått väldigt, väldigt illa.
Ja, ja.
Väldigt illa.
Med tanke på hur cyklarna for där och hur det hoppades över farande delar. Och,
ja.
Ja, nej, läskigt. Det var läskigt. Du, det är ny racehelg. Förhoppningsvis torrt. Jerez.
Ja, det sägs torrt just nu. Det brukar vara bra väder där nere. Jerez är det som gäller. Tajt bana, höger varv. Inte så många svängar på det här varvet. Lorenzo ska bli invald Hall of Fame i helgen.
Mm.
Vad är det mer som händer? Tillbaka till en bana som alla känner till. Alla har ju kört på Jerez hundratals gånger, tänkte jag säga, men nästintill på. Alla teamen vet exakt vilka inställningar man ska ha. Kanske inte på de nya cyklarna, men generellt sett vad det är som gäller där. Inga långa raksträckor att prata om överhuvudtaget, utan ibland är det till och med femmansväxel som gäller på den längsta raksträckan i nedförsbacken ner i kurva 6, som heter Drysack fortfarande, även fast de har döpt om den till Danny Pedrosa Corner. Spännande racehelg precis som vanligt. Och efter vad Quartararo visade i helgen, så tror jag han blir riktigt giftig, för han var helt överlägsen här förra året.
Viktigt att vara med från start igen då, med tanke på att här har man mycket data. Då kan det vara små skillnader som avgör.
Kan det vara.
I slutändan.
Det kommer vara väldigt tätt, gissar jag på. Mm. Säkert 20 man inom en sekund.
Och något som jag tänker på också, det är ju det här med säkerheten. Vi har ett par svängar där på banan som det är ganska korta avåkningszoner.
Mm.
Där har vi sett exempel på krascher i de här svängarna.
Framförallt kurva 10. Det är en dubbelhöger innan man går ut på det snabba partiet på baksidan. Innan start och mål. Och den andra i dubbelhögen där, det är kurva 10. Där är det tajt med avåkningszonen.
Och vi såg ju även efter dry sack, som du säger, det är kurva
7,
första vänstern.
Ja, Marcus kraschade där hårt förra året, var det väl. Cykeln slog i här i luftstaketet. Och, ja, där kan man också gå i muren om man otur.
Och så sa du det att fjolårs segrare var Jack Miller där, men det var efter Quartararos problem.
Ja, Quartararo ledde ju med 2-3-4 sekunder någonting sånt där, när han fick plötsliga armpumpsproblem och slutade väl 13 eller något sånt där till slut, eller kanske till och med utanför poäng. Jag vet inte, men han var helt överlägsen körmässigt. Får se om armen pallar den där gången då.
Vad säger du om favoriter till race-segrar? Är det lättare att...
Jag säger Quartararo. Jag kan, efter det han visade senast, så ser jag ingen anledning att tippa någon annan. Men jag tror radfyrorna blir giftiga. Både Mir och Rins tror jag är revanschsugna, och Quattraro.
Mm. Det kanske är pallen det då?
Ja, vad fint då.
Så snyggt, blir det. Ja. Det var snabb vad heter det? Titt framåt nästa kommande racehelg. Och det drar igång redan på fredag.
Mm. Ja.
Vet du vilka kanaler ligger på den här helgen?
V-Sport Motor borde vi ligga på, i och med att det är ingen Formel 1. Det är vanliga tider. För en gång skulle det helt vanliga tider, det vill säga 9.45 och restart 13.25. Eller rättare sagt, sändningsstart 13.25 på söndag, restart 14.00.
Mm. Då avrundar vi podden för idag. Tack för att du stöttar oss.
One-800-Flowers.com is more than your birthday, anniversary, or just because gift-giving destination. We put our hearts into everything we do to help you celebrate all life's special occasions with friends and family. From our farmers and bakers, florists and makers, everything from 1-800-Flowers is made with love every step of the way. Because we know that nothing is more important than delivering a smile. To learn more, visit 1-800-Flowers.com/ACAST. That's 1-800-Flowers.com/ACAST.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.